Det är över nu. Vi har ställt Gud inför rätta och dömt honom. Vi har dömt honom till döden. Måste bli av med denne, måste bli av med Jesus Kristus. Han stör oss. Vi har ingen annan Gud än ingen annan kung än kejsaren. Ingen. Vi har ingen annan lag än blodet och guldet. Korsfäst honom om ni så vill. Bara vi äntligen blir av med honom. Bort med honom. Tolle, tolle. Vi har inget val. Han får offras. Vi tar Barabbas istället. Pilatus tar plats på det säte som kallas Gabbata. Säger du ingenting? Frågar han. Och Jesus tiger. Jag finner inget ont hos den mannen, säger Pilatus. Men må han dö om ni nu vill det. Ni får honom. Se människan. Här står han med krona på huvudet och utstyrd i purpur. En sista gång, dessa ögon fulla av tårar och blod. Vad angår det oss? Vi orkar inte se honom längre. En skandal för judarna är han, och för oss en orimlighet. Förresten har domen fallit och kan inte överklagas. Tydlig och klar på hebreiska, grekiska och latin. Och där är den skränande hopen. Och domaren tvår sina händer. Ingenting är främmande för Gud. Ingenting är främmande för Gud. Ingen form av mänskligt lidande är honom okänt. Och det blir så tydligt när vi betraktar Jesus inför korset och på korset. Det börjar med bönen i Getsemane. Må denna bägare gå förbi mig. Hoppet finns där om att slippa kalken. Att den ska på ett förunderligt sätt passera förbi. Att den inte ska behöva drickas till botten och att den bäska bottensaft, den brygd som finns längst nere, att den ska kunna rinna ut, falla på någon annan. Men inte. Ett semane vittnar om något annat. Att inget lidande är främmande för Gud. Sen ställs Jesus inför folkets ledare, som av olika skäl har kommit till den position de har, att Jesus är en fara, honom måste vi sätta stopp för. Kan hända är det rädslan för vad som ska hända i staden. Ett Jerusalem för påskfirande med kanske en 250 000 människor, femfaldigt fler än till vardags, som samlats där. Rädslan att mista den lilla makt och den lilla inflytande man har. Rädslan att ockupationsmakten ska ta över allt. Rädslan för templet, rädslan för vad vet jag. Men rädslan finns där. Och rädslan dömer folkets ledare, som konstaterar att det är bättre att en man dör för folket än att hela folket måste gå under. Folkets ledare sviker honom. Inget lidande är främmande för Gud. Men det finns en instans kvar. En instans, eller till och med två, som kan göra sitt. Först kommer folket och röstar bort honom. När ledarna ställs till svars och tar sin position, så folkmassan får sitt val. Och innan dess, vad har då inte skett om inte den romerska rätten, som inte menar sig stå på gudomlig grund, som inte menar sig ha ett Guds mandat, men som menar sig vara någorlunda saklig, opartisk och objektiv. Men den romerska rätten visar sig vara orätt. Den romerska lagen visar sig vara vrång och vriden. Och Jesus övergiven av alla, får sin törnekrona, får sitt kors och förs till skallen för att dö. Herrens lidande tjänare, som Jesaja talar om, övergiven av alla. Min Gud, varför har du övergivit mig? Inget mänskligt lidande är främmande för Gud. Och samtidigt inte helt övergiven. Inte helt förklarad främling för alla andra människor. En liten rest var där. Några kvinnor. Några som nämns vid namn. Lärjungen Johannes. Två rövare. En handfull soldater. Och samtidigt denna monumentala känsla. Min Gud, varför har du övergivit mig? Vi är i runda slängar 50 personer här idag, och hur ofta har inte någon av oss, alla kanske inte har tänkt den tanken, men hur ofta har inte någon av oss tänkt den tanken? Jag är övergiven, jag är utlämnad. Varför, Herre, har du satt mig här? Varför har det blivit så? Varför, Gud, har du övergivit mig? Någon av oss kanske kan känna in oss i, låt säga, Petrus situation. Att vi tagit de stora orden i vår mun att, Herre, om alla andra sviker så ska jag stå kvar. Jag kommer vara med dig hela vägen. Och han har redan flytt fältet. Han finns inte med. Kan hända hade han dragit sig undan och hoppades kunna dö av skam. Kan hända det är någon känsla som vi har haft med oss. Kanske till och med bär på nu av ett eller annat skäl. De stora orden svek oss i samma stund som de sades. De stora orden föll platt till marken när den onda verkligheten ställdes emot dem. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och gett mig en tunga giftigare än ormen. Och någon av oss kanske kan känna igen oss i Johannes, som det sägs om, inte i Markus evangeliet men i andra beskrivningar i evangelierna, så att han fanns med länge och väl när Jesus stod inför folkets ledare, smög ute på gården, smög i gränderna kring, upptäcktes och flydde. Att vi har ställts inför det och kan känna i våra liv hur vi ställs inför utmaningar där vi stått ansvariga, där vi vetat inför Gud och människor att den här pucken är det bara jag som kan ta. Det här uppdraget, det här samtalet, den här vänligheten, den här varningen, vad det må vara, den ligger på mig. Och istället för att ta det har vi flytt. Varför, Gud, har vi kommit dithän att det uppdrag som var oss givet blev oss övermäktigt? Varför har du övergivit mig? Någon, några av oss har säkerligen en sådan eller liknande erfarenhet med sig i livet. Kanske till och med något som gnager och skaver idag. Vi ser korset. Vi ser våra liv. Och en insikt kommer fram som definitivt inte kan sägas tillhöra de behagliga. Se på dina händer. Du har två stycken förhoppningsvis. Den ena handen har hållit fast Jesus, hans arm mot tvärbjälken. Och den andra har hållit i släggan. Eller så kanske du var den som höll i spiken. Eller höll fast fötterna. Var och när må vara. Men det är vi människor som har spikat upp Jesus på korset. Vi har inte delegerat det till en handfull romerska bödlar att utföra straffet. Vi har inte heller delegerat till rädda och kanhända maktfullkomliga judiska ledare att vara de första att fälla domen. Vi har inte delegerat till en romersk ståthållare att vara den som lät det bli som det blev. Det är vi som har spikat upp Gud på korset. Vi lät det ske. Och någonstans kanske vi som människor också gladdes åt det. Och för vår skull så låter Gud det ske. Gud låter det ske så att ingen av oss ska kunna säga till Gud att mitt lidande, min övergivenhet är av en särskild slag som varken människor eller du Gud kan begripa och relatera till. Gud låter det ske därför att visa på vad sann makt kan vilja säga. Att sann makt kan vara att avstå från det som man har fått. Avstå från de talanger, de resurser man haft att tillgängliga. Sann makt kan vara att avstå, att utöva den makt man är i besittning av. Gud låter det ske så att inte själafienden ska kunna stå vid våra hjärtans dörr och bulta och säga att det som är gjort i ditt liv kan aldrig göras ogjort. Lev i ångest, dysterhet och hopplöshet. För dig finns ingen frälsning, ingen nåd, ingen förlåtelse. Allt detta tomma prat, allt sådant har spikats upp på korset med Jesus. Gud låter det ske så att straffet ligger på honom och inte på oss. Det var våra överträdelser, våra sjukdomar, våra missgärningar. Det var våra skattefusk, våra dumheter, våra fortkörningar, våra elakheter, våra förolämpningar och så vidare som bars på korset. Och när vi spikar upp Jesus på korset så låter Gud det ske. Därför att han älskar oss därför att han vill oss väl. Och därför att Gud vet att långfredagen inte är trevlig. Därför att Gud vet att långfredagen inte är fylld med glädje och skratt. Därför att Gud vet att långfredagen inte heller är slutet. Men det är början på slutet, eller slutet på början. Och i vilket fall så är det en otrevlig, blodig, smärtsam och ångestfylld historia. Men Gud låter det ske för vår skull. Gud låter det ske i insikt om att påskhelgen inte slutar med långfredagen. Vi får tillsammans sjunga psalm 143.